Förra veckan, eller för 2 veckor sedan var det väl, så började vi ett studium i Esra bok med utgångspunkt ifrån temat som uttrycks i den vers som står i Ordspråksbokens 21 kapitel och första vers. Konungarnas hjärtan är i Herrens hand såsom vattenbäckar. Han leder dem varhelst han vill. Och vi gjorde en liten tillbakablick i den israelitiska historien och fann hur rätt detta var. Hur Israels folks öden och de omkringliggande folkens öden faktiskt låg i Guds hand på ett mycket markerat sätt. Och när Israel hade förverkat sin rätt att leva i det land som Gud av nåd hade givit dem, så rörde Gud lite grann på sin hand. Och kaldernas konung kom snart för att föra bort hela folket i fångenskap till Babylonien. Tidigare hade ju den assyriske konungen fört bort de 10 stammarna i norr till fångenskap i Assyrien. Men när tiden var inne för Gud att uppfylla profetian som hade uttalats genom profeten Jeremia, nämligen att fångenskapen skulle vara 70 år, då börjar Gud igen röra vid en konungs hjärta. Vid den store kejsaren Kores hjärta, som nu var härskare över hela imperiet Medien och Persien, och det stora väldiga riket som sträckte sig från Indien ända till Makedonien och från Egypten i söder och upp till Kaspiska havet i norr. Och det står i inledningen av Esra boks första kapitel att i hans första regeringsår så uppväckte Herren, för att Herrens ord från profeten Jeremia mun skulle gå i fullbordan, uppväckte Herren den persiske konungen Kores ande, det vill säga gjorde honom villig att utropa följande kungörelse, tillika skriftligen låta den spridas över detta väldiga rike. Så säger Kores, konungen i Persien: alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, givit mig. Och han har anbefallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Och vi såg att troligen var det så att Kores kände till den märkliga profetia som profeten Jesaja hade uttalat för närmare 170 år tidigare. Där Kores namn står nämnt i Jesaja 44 kapitel. Om att Kores är den som en gång ska uppträda såsom en Herrens tjänare och ge befallning om att templet ska återuppbyggas och Jerusalem ska återuppbyggas. Och så går då inbjudan ut till alla judar, var helst de bor i detta väldiga rike. Vem helst nu bland er som tillhör hans folk. Med honom var det hans Gud. Och han drage upp till Jerusalem i Juda för att bygga på Herrens, Israels Guds hus. Han Gud som bor i Jerusalem. Nu vet vi ifrån en framgrävd cylinder, en slags hög pelare som heter Kores cylinder, där han har låtit inrista sin historia delvis på, att Kores var vänligt inställd också till andra fångna folk som hade tagits till fånga under det babyloniska väldet. Och nu tillät Kores också dessa folk att återvända till sina hemländer och återuppbygga sina heliga tempel. Kores var ingen monoteist i den bemärkelsen att han endast trodde på Israels Gud. Inte alls. Hans store Gud var egentligen Marduk. Men han erkände Israels Gud och han kallade honom intressant nog för himmelens Gud. Och han var nog ganska imponerad över den där profetian som Jesaja hade uttalat om honom så långt tidigare. Men han lät också andra folk återvända och återupprätta sina tempel. Och han skickade ofta med folken en bön då: se till att ni också ber till era gudar för mig, att det må gå mig väl. Och så går då denna inbjudan ut över hela Perserriket. Vilken glädjens dag för judarna det måste ha varit, eller hur? Fångenskapen hade nu varit från den första deportationen när Daniel och de andra gick med. 506 före Kristus ungefär. Hade nu gått nästan 70 år. De flesta hade ju kommit dit så sent som 587. De hade knappt varit där 50 år än. Men det märkliga är nu, när vi läser fortsättningen av Esra första kapitel och in i andra kapitlet, att inte alls alla hörsammade denna förnämliga inbjudan. Det står visserligen så här: Att trots att Kores också sa att de skulle få hjälp med silver och guld, Guds och boskap och allt vad som frivilligt skulle kunna givas till tempelbygget i Jerusalem. Trots detta så står det nu i vers 5 att huvudmännen för Juda och Benjamins familjer stod upp. Prästerna och leviterna. Alla de vilkas ande Gud uppväckte att draga upp och bygga på Herrens hus. Endast de vilkas ande Gud uppväckte. Det vill säga de vilkas ande Gud gjorde villiga. Och det var faktiskt bara en liten minoritet. Om vi ser på den stora skaran som en gång fördes bort i fångenskap. Vi vet inte hur stor exakt den kan ha varit, men säkerligen flera hundratusen. Men vet du, här är det bara, som vi finner i andra kapitlet, knappt 50 000 som återvänder under Zerubabel. De flesta sa nej. De hade fått det ganska bra i Babel. Och den nya generationen som hade fötts där och börjat växa upp där, de såg ingen anledning att åka tillbaka till Jerusalem och börja jobba på Guds hus och försaka allt det goda som de nu hade i det babyloniska eller persiska riket. Materialismen hade liksom fått sitt grepp om den nya generationen. Det var nog mest de medelålders och de äldre som kände iverna att få återvända och offra någonting igen. Är jag rädd för? Vi vet inte åldern visserligen. Det fanns säkerligen en hel del unga med också. Men i stort sett måste vi dra den slutsatsen att den andliga ivern hade svalnat hos detta folk. Så när nu budet går ut, nu får ni återvända och bygga upp er Guds hus igen, så satt man fast i sina trädgårdar, så satt man fast i sina hus där borta i Babel. Och det var endast en liten skara som stod upp. Vilka då? Det vilkas ande Gud uppväckte. Det vilkas ande Gud gjorde villig. Jag kan inte låta bli att tänka på Jesus ordet. Ingen kan komma till mig om inte fadern drager honom till mig. Det är en del i Guds förverkligande av frälsningen. Att han måste med sin ande göra din ande villig. Göra din vilja villig att komma. Ändå så ställs du till ansvars. Varför kommer du inte? Ändå ställs det judar till ansvar som inte stod upp för att återvända. Varför stod ni inte upp för att återvända? Men båda sanningarna finns där. Gud måste göra dig villig. Och kanske är det så att du måste låta honom göra dig villig. Och när du låter honom göra dig villig, då gör han det. Och han verkligen verkar på ditt hjärta. Det innebar visserligen arbete att återvända. Men det fanns sådana som Gud gjorde villiga. Så är det också i församlingens arbete. Gud måste göra oss villiga för att göra en insats också i Guds rike. Det går inte att befalla. Du gör det, du gör det. Vi vet hur svårt det skulle vara att på så sätt försöka få människor att arbeta i Guds rike. Det måste vara Guds ande som gör Guds människor villiga för Guds arbete. Och då är det tjusigt. Då står man upp och då tar man sig an arbetet. Med inspiration! Det vilkas ande Gud uppväckte, de drog upp till Jerusalem. Och folket som bodde i grannskapet, står det i vers 6, enligt Kores befallning, de kom och gav judarna allt vad som skulle kunna behövas. De understödde dem med silverkärl och guld och gods och boskap och dyrbara skänker. Förutom allt vad man eljest frivilligt gav. Frivilligt gav. Och konung Kores själv utlämnade då de kärlen ifrån Herrens hus som en gång hade rövats från Jerusalem. Men som Nebukadnessar hade ställt in i sin Guds hus. Och som den är natten i oktober 539 före Kristus. Konung Belsassar hade dristat sig till att ta fram och skåla med till sina gudar. I det stora gästabudet som han höll för sina förstar och deras gemåler. Samma natt som den handen skrev på den vitminnande väggen. Samma hand som persierna och medierna trängde in i Babel och lade det under sig. Och Belsassar dödades samma natt. Men de kärlen som en gång hade helgats för Guds bruk. Men som hade kommit i fel händer. Som hade kommit i fel bruk. Som hade kommit in i en avgudahus. De kallas nu tillbaka för att återställas i Guds tjänst. Ställen icke era lemmar i syndens tjänst. Till att vara orättfärdighetsvapen. Lika fel som det var att ta kärlen ifrån Guds hus och ställa dem i ett avgudahus. Lika fel är det att ta dilemmar, den kropp som Jesus Kristus en gång har fått köpa och den helige ande en gång har fått flytta in i. Lika fel är det att ta dessa våra lemmar och känna synd. Det är som att ställa själen i en avgudahus, i avgudens tjänst. Nej, ställ era lemmar i rättfärdighetens tjänst, i Guds tjänst, att vara rättfärdighetsvapen. Var är dina lemmar? Var är din kropp idag? I vilken tjänst? Är det Guds hus eller är det i något annat hus? Så utlämnade då Kores de här kärlen för att sätta in dem i Guds hus i Jerusalem. De skulle komma till hedersamt bruk igen, till hedersamt bruk. Och så återvänder man, och nu har vi detta intressanta andra kapitel med 70 verser. Men det är ju bara ett släktregister, säger du. Ja, det är inte så bara det. Som gumman sa när hon läste släktregisterna i Bibeln. Tänk, jag är släkt med konungar. Jag är släkt med konungar och profeter och präster. Vilken släkt jag har. Hon blir riktigt salig på de här släktregistren. Men oftast så hoppar man ju över dem. Bara en massa namn. Men för judarna var det här verkligen viktigt. Vi ska finna det i det här kapitlet. Och det finns en vers i det här kapitlet som är oerhört viktig. Och det är den 21 versen. Vad står det där? I det att de återvändande räknas upp enligt familjer. Där står det Betlehems barn. 123 stycken. Betlehems barn. 123 stycken. Det var inte värst många. Juda hade sopats rent en gång 587 före Kristus. Men löftena stod ju kvar om den utlovade säden. Han som en gång skulle födas genom denna nation. Och som Mika hade sagt, Betlehem, du Efrata, som är så ringa för att vara bland Judas städer. Men av dig, från dig ska åt mig en gång utgå en som är den första, en vars härkomst tillhör i värdeliga tider. Betlehem, Davids stad, Judas stamområde. Det måste hända där. De som är bärarna av denna utlovade säd, Messias, de måste bevaras trots fångenskap och krig och nöd och svårigheter. De måste kallas tillbaka för att löftena ska gå i fullbordan på den plats och av det folk som Gud en gång hade lovat. Så 123 betlehemiter kommer tillbaka. Bland dem, vet du, finns faktiskt Davids släkt. Det är Judas stam och det är några av Davids släkt. Här finns förföräldrarna och förfäderna till Josef och Maria. 123 betlehemiter. Gud har bevarat åt sig denna avkomma som en gång ska framföda Messias historien. Och vet du, därför är släktregistren så viktiga. Vet du att idag finns det bara en levande jude som utifrån sitt släktregister kan göra anspråk på kronan i Israel? Det är med det. Alla nu levande judar har tappat bort sina släktregister. De vet knappt vilken stam. Ja, de vet inte vilken stam de tillhör. Men det finns en som vet det. Och det finns en som har skriftligt belägg för: jag är telningen av Davids rot. Jag är kommen av hans släkt. Det är hans sista hälsning i uppenbarelseboken. Jesus Kristus. Matteus evangeliums första kapitel. Släkttavla. Han har rätten till tronen. Han ska en gång komma och göra anspråk på den. Det är mig som det här släktregistret handlar om. Kan någon annan stå upp med samma kvalifikationer? Och ingen jude ska kunna göra det. Släktregistren är viktiga. Och vi ser också att det var viktigt att få säga här att det fanns leviter med i vers 40. Leviterna var med tillbaka. Därför att tempeltjänsten nu skulle sättas i ordning igen. Och Judas stam var ingen präststam. Inte heller Benjamins stam. Det måste finnas leviter om man skulle kunna tjäna Gud på ett stadgat sätt. Därför var det viktigt att leviter fanns med. Inte var det många. Inte var det som på Davids tid då det fanns 38 000 leviter. Av vilka 24 000 tjänstgjorde i templet som prästassistenter. Av vilka 4 000 utgjorde sångare. Av vilka andra 4 000 var dörrvaktare. Och av vilka 6 000 var domare och tillsyningsmän. Men här är några styckna i alla fall. Några hundra kanske. leviter. I vers 41 det fanns sångare med. Lovsången skulle kunna bryta fram igen. Det fanns dörrvaktare med. Man skulle kunna vakta Herrens hus. Och det fanns tempeltjänare eller tempelträlar med. Vers 43. Men nu ska du lägga märke till en viktig vers. Vi kommer till vers 59. När man har kommit tillbaka till Jerusalem så är det några som kommer och säger: vi är också av prästerlig släkt. Vi bör också få vara med och tjäna i templet. Jaha, så säger du Babel, får jag se på era släktregister? Kom tillbaka med släkttavlan så ska vi se om ni verkligen är av levitisk släkt. Ja, vi har faktiskt tappat bort vårt släktregister. Har ni tappat bort det? Ja, vi har letat överallt och vi kan inte finna det. Men vi är faktiskt leviter, tro oss! Nej, det står i vers 62. De sökte efter sina släktregister, men man kunde inte finna dem. Därför blev det så som ovärdiga uteslutna från prästadömet. Var inte det hårt? Ja, men du förstår, det har sin grund i att man nu var så angelägen om att verkligen rätta sig efter Guds ord. Det var ju det som hade blivit en av felstegen, att man hade tillsatt präster som inte alls var leviter. När Jerobeam den första smidde en guldkalv och ställde upp i Betel och en i Dan, så tillsatte han präster som inte alls var leviter. Vilka som helst fick tjänstgöra som präster. Det blev ett falskt prästerskap. Och det var en av orsakerna till att det gick snett för nationen. Och nu var man rädd att göra om samma misstag och fel igen. Därför när de inte kunde visa på släktregistren så sa man så här: vi måste vänta. Vi måste vänta och se, sa Zerubabel. Ni kan inte få vara med och äta av det högheliga, som alltså var prästernas privilegium, förrän det uppstår en präst med urim och tummin. Det är väl välsignat. Urim och tummin. Vad betyder det? Ja, det är inte så lätt att förstå vad det betyder. Utifrån det hebreiska språket betyder urim ljus i pluralis och tummin fullkomlighet i pluralis. Det är alltså någonting fullständigt, någonting fullkomligt som detta uttrycker. Och det var ju så att när överste prästens klädnad beskrivs i andra Mosebok, så skulle han på bröstskölden, förutom de 12 stenarna, ädelstenarna, representerande de 12 stammarna, Israels 12 stammar, som när han kom inför Herrens ansikte skulle bära på sitt hjärta, så skulle också där finnas urim och tummin. Vad var det? Ljus och fullkomlighet. Jo, för när det fanns en fråga som man inte hade svar på i den direkta lagen, så som den var given. En fråga som måste avgöras idag. Ska vi göra det eller det? Hur ska vi fatta beslut i den här frågan? Israel var ju en teokrati. Ett gudsstyre. Inte en monarki. Aldrig en monarki egentligen. Utan till och med konungen skulle styra efter Guds lag. Efter den konstitution som gavs på Sinai. Det skulle vara en teokrati genom konungen. Och urim och tummin var något slags sätt för prästen att gå in, överste prästen, att gå in i tabernaklet inför Herrens ansikte och säga: Gud, vi har ett problem. Hur ska vi handla i den här frågan? Och på något sätt skulle urim och tummin, ljus och fullkomlighet, uppdagas för honom. Och en del tror att det var lotter som han kastade med ja och nej alternativ. Men vi vet inte riktigt. I alla fall var det ett sätt att få klarhet i frågor som nationen behövde få klarhet ifrån Gud i. När det gäller oss idag så har vi naturligtvis inte samma möjlighet. Jag tror att vi lite för lättvindigt ibland försöker få svar på Guds vilja. Och lika som blundar och slår upp Bibeln. Och så åker fingret ner och så läser vi en vers. Nej, den passar inte. En gång till. Och så fortsätter vi. Till vi tycker att vi får någonting. Ja, men det måste ju vara till mig. Vet du, jag tror inte alls det tillvägagångssättet behagar Gud. Till den här boken är ingiven av Gud, men i litterär form. Som lyder under grammatiska regler. Och jag tror att vi gör våld på den skrivna uppenbarelsen om vi tummar på den, så att säga. Du gör våld på den text och det sammanhang i vilket versen står som du tycker att jag har fått. Jag tror att Gud vill att det ska kosta lite ibland att förstå hans vilja. Dels ska vi vara aktivt inbegripna i att tjäna honom. Dels så ska vi studera ordet. Jag tror principen vi har att lära ifrån det här, liksom överste prästen måste gå in och vara nära Gud för att få svar, så gäller det för dig och mig att leva nära Gud för att veta hans vilja. Ju närmare Gud vi lever, desto lättare är det att höra hans röst. Desto mer bekant blir vi med honom. Och av naturen vet vi, jag vet vad Gud vill i den här frågan. Det är inget problem. Ju mer bekant du blir med hans ord, ju mer bekant blir du med hans vilja. Att leva nära Gud. Men du ser, nu var man rädd för att göra fel. Man ville vänta till att en överste präst uppstod, till att templet var färdigbyggt och Guds närvaro igen var manifesterad bland folket, så att överste prästen kunde skickas in och fråga Gud, är de där ute, är de verkligen leviter? Och Gud skulle kunna ge sitt fullkomliga svar och sitt fullkomliga ljus. Och möjligen var de leviter, så att överste prästen senare skulle kunna gå ut och säga, okej, ni hade rätt, ni är leviter, ni ska få vara med. Nu vet vi om det, men förut visste vi ju inte. Och vi väntade hellre på Guds svar än att i osäkerhet chansa. Det ligger vishet i det. Det är bättre att vänta när man inte vet än att göra någonting för hastigt. Slutet av kapitlet 68. Man hade nu kommit tillbaka. Vad fann man? En grushop. Templet låg i ruiner. Staden låg i ruiner. Portarna uppbrända av eld. Murarna nedrivna. Det fordras en verklig insats här. En verklig insats. Och det står nu så tjusigt att somliga av huvudmännen för familjerna gåvo när de kom till Herrens hus i Jerusalem, frivilliga gåvor till Guds hus för att det åter skulle byggas upp på samma plats. Det kostar alltid någonting att tjäna Gud. Pengar är inbegripna. Det är ingenting ont i penningen om den används på ett rätt sätt. Och lägg märke till vers 69. De gav eftersom var och en förmådde till arbetskassan. Till arbetskassan. Och det var ganska mycket pengar som kom in den dagen. Sammanlagt 1,3 miljoner i svenska kronor. Vilken insamling. Vilken offerdag. Och folket slöt upp. Och man offrade och man gav frivilliga gåvor. Lägg märke till att det står inte ett ord om tionde här. Det finns faktiskt ett par hinder för generöst bibliskt givande. Bibliskt givande är i första hand inte tionde givande. Bibliskt givande är generöst givande. Generöst frivilligt givande. Och vet du, det finns faktiskt ett par hinder för bibliskt generöst frivilligt givande. Och det är för det första tionde givande. Om tionde givandet blir en statisk lag, är det ett hinder för generöst, frivilligt, bibliskt givande. Ta det lugnt nu, kanske du säger. Det här har varit en gudomlig princip för mig i hela min vandring med Herren. Och jag förringar alls inte det. Jag respekterar alla som ger tion. Och jag tror att Gud har välsignat dig storligen på grund av det. Men jag tror Gud vill låta det komma ännu längre. Jag tror Gud han vill låta dig utvecklas ännu mer i ditt givande. Egentligen, hör ni, så var det inte så att Israel bara gav tionde. För det första gav de förstlingen av sin skörd, förstlingen av det som föddes i deras jordar, fårjordar och annan fäkreatur. Det tillhörde Herren. För det andra så var det så att de också gav tionde av resten, de 90% som var kvar. De gav tionde av det för de religiösa måltiderna som hölls under året i Jerusalem. Alltså finns det då bara 81% kvar. 19% gav man varje år av sin årsinkomst. Och det är de som menar att den här tionde som man gav var tredje år. För var tredje år gav man ytterligare tionde till de som var främlingar, de som var änkor, de som var fader- eller moderlösa. Någon slags social hjälp var detta. En del menar dock att det tredje årets tionde givande ersatte det tionde givande till högtiderna det året. Men om det gavs tre tionden så betyder det faktiskt att israeliten gav ungefär 22% av sin årsinkomst utslaget på varje år. Och då ligger vi efter om vi håller fast vid 10%. Tionde givandet kan få oss att tro att Har jag givit Herren 10%, då har han fått sitt. Och jag har fått mitt, 90%. Har jag givit mitt tionde, så har jag gjort mitt. Och kanske Gud egentligen skulle vilja att du gjorde någonting mer. Och kanske att tionde principen är lite orättvis också. I Israel inte så mycket, eftersom alla stod mer eller mindre på samma nivå. De fick alla sin arvslott i land. Men här tjänar vi ju lite olika. Studenten har sitt studielån att leva på. Men den som har en stadig inkomst, säg en 50-60 000 om året, för honom är det inte lika kännbart kanske att ge tionde. Men fortsätt för allt i världen att ge tionde åtminstone, om du har kommit in på den vägen. Jag vill alls inte ha bort det. Men jag vill peka på en ännu högre väg. Det andra hindret för generöst bibliskt givande, det är den svenska levnadsstandarden. Om vi ska hålla takt med den, då går det inte att ge Gud generöst och frivilligt. Då får han allt bara det som blir över. Det som vi möjligen kan avvara när vi har köpt det här och när vi har köpt det där. Bibliskt givande är i första hand alltså frivilligt generöst givande. Så har det alltid varit. Tänk när tabernaklet skulle byggas. Vad står det då i andra Mosebok 28? Förlåt, 35. Jo, det står att var och en som av sitt hjärta manades därtill, och var och en som hade en därtill villig ande, han bar fram en gärd åt Herren. Både män och kvinnor, står det, frambur, och var och en efter sitt hjärtas villighet. Om det hade varit frågan om tionde, kanske inte alls tabernaklet hade kunnat förfärdigas. Var och en som kunde offra åt Herren någon gåva av guld, och så vidare räknas det upp allt vad man gav. Och det står i vers 29, var och en av Israels barn, man eller kvinna, vilkens hjärta var villigt att bära fram något, han eller hon bar fram sin frivilliga gåva åt Herren. Och man fortsatte att bära fram, det står i 36 kapitlets tredje vers i slutet, man fortsatte att bära fram till honom, Moses som stod där och tog emot det, och Herrens räkning, frivilliga gåvor, morgon efter morgon. Ja, till slut kom konstnärerna och kvinnorna som hade hand om textilierna och sa, nej, nu får det vara stopp, vi kan inte ta hand om allt. Det räcker, vi har fått för mycket alla redan. Det har inte Sarons kassör sagt riktigt än. Det är lite kvar innan kyrkan är betald, bland annat. Och vi skulle gärna också vilja utvidga vårt missionsprogram ännu mer. Det finns att ge. Så Mose fick säga till folket, hörni, ni får ta och lugna ner lite grann. Folket bär fram mer än vad som behövs. Så de fick lugna ner sig. Liknande situation var det när Salomos tempel skulle förfärdigas nere på 1000-talet då, när David ännu levde. Och vi läser i första krönikebokens 29 kapitel. Första krönikebokens 29 kapitel. David själv föregår med gott exempel. Och han säger i tredje versen, eftersom jag har min Guds hus kärt, giver jag nu vad jag själv äger i silver och guld. Och så gav han rikliga gåvor. Och sen säger han till folket, vill då någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren, så varsågod. Och så får han se den gripande synen. När folket, familjehövdingarna går först. Frivilligt, står det i vers 6 i den 29 kapitlet i första krönikboken. Och vers 7, frivilligt bar det fram gåvor till arbetet på Guds hus. Och i vers 9, då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor. Ty av hängivet hjärta bar man fram sin frivilliga gåva åt Herren. Och konung David, han gladde sig högeligen. Han gick där och prisade Gud när han såg hur folket frivilligt gav. Och en lovsång och en bön som saknar motstycke i Bibeln nästan, blir resultatet av detta. Hur tjusigt är det inte till exempel när han säger i 13 versen, så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Till vad är väl jag och vad är väl mitt folk att vi själva skulle förmå att giva sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt sammans. Och ur din hand har vad vi givit det åt dig. Kom ihåg det, om du inte kommer ihåg någonting annat. Allt vad du har du tagit ur Guds hand. Nu är frågan bara, hur mycket ska du lägga tillbaka? Ty vi är gäster och främlingar hos dig, som en skugga i våra liv på jorden. Vad är allt det vi har? En gåva från Gud. Hur ska vi förvalta det? Och så säger han i slutet av sin bön: nu har jag också sett med glädje hur ditt folk som står här har burit fram mot dig sina frivilliga gåvor. Och så ber han i 18 versen: Gud, låt evinnerligen ditt folks hjärtas håg och tankar vara redo till sådant, och vänd deras hjärtan till dig. Har Gud fått göra det med dig? Vända ditt hjärta till att ge frivilligt och generöst. Det här är ett under. Det skedde nu igen. Det skedde nu igen. När man kom tillbaka från fångenskapen. Samma under. Frivilligt bar man fram för att templet skulle kunna förfärdigas. Guds hus och lovsången skulle komma till stånd igen. Och det står i 3 kapitlets början att det första man gjorde nu i den 7:e månaden, vet ni vad det var? Innan man ens hade lagt grunden till templet, man byggde ett altare. Man byggde ett altare. Vad offrade man på altaret? Man offrade brännoffer. Vad betyder brännoffer? Brännoffren var frivilliga offer som tillkännagav offrarens helöverlåtelse i det att offerdjuret helt förtärdes på altaret. Så när en israelit kom och sa: jag vill frambära ett brännoffer, så var det samma sak som man skulle ha sagt: jag vill komma och överlåta mig själv åt Herren. Jag vill ge mig själv. Det var det första man gjorde när man kom tillbaka. Man överlät sig själv och man offrade brännoffer både morgon och afton. Det var en kontinuerligt offrande, ett kontinuerligt överlåtande åt Herren i början, när man hade kommit tillbaka från fångenskapen. Och man lovade Gud igen för att han hade gjort en fria att tjäna honom. Bibliskt generöst givande, min vän, det visar var ditt hjärta är någonstans. Det din skatt är, det ska också ditt hjärta komma att vara. Om du har gett mycket till Guds verk, ja, då kommer ditt hjärta på det också. Du vill lika som se om det ger någon utdelning, va? Om du satsar på det jordiska, så kommer ditt hjärta också att knytas till det jordiska, det förgängliga. Det visar din kärlek på ett väldigt praktiskt sätt, att ge. För det andra, generöst givande är en utmaning till alla troende. Alla troende: ja, men jag har så knapert just nu. Det gäller dig också. Vet du, ja, du vet förresten, gumman som gav sin sista skärv, änkan, hon gav mer än de andra, säger Jesus i den tolkning som han ger. Men det står också i 1 Korinthierbrevet 16:2: var och en av er, ni som studerar, ni som arbetar, var och en av er må spara ihop vad han får tillfälle till, och på första dagen i varje vecka må han lägga av det hemma hos sig. Ackumulera gåvor till Herren, så att när jag kommer, inte först då gör en insamling, utan att det hela tiden har skett ett givande. Generöst bibliskt givande är inte slumpartat. Oh, nu känner jag varmt, nu kan jag ge. Generöst bibliskt givande är disciplinerat och målmedvetet och regelbundet givande. För det tredje, generöst bibliskt givande gäller alltså även i tider av ekonomiska svårigheter. Vi läser i 2 Korinthierbrevets 8:e kapitel om församlingarna i Makedonien. Mycket gripande, ja, Paulus själv är förundrad. Han säger: fastän de har varit prövade, hör nu korintier, fastän de har varit prövade av svår nöd, har deras överflödande glädje mitt under deras djupa fattigdom så flödat över att de av gott hjärta har givit rikliga gåvor. Märkligt. Vänta bara tills jag kommer ur den här ekonomiska krisen, så ska jag snart ge. Ger du nu, så kanske du snabbare kommer ur den. Inte som ett medel att komma ur den. Det är inte så jag menar. Men tro inte att du kommer att vara generösare i ditt givande bara därför att du plötsligt har mycket att ge. Det är inte det som Gud mäter din generositet efter, utan han mäter det efter de tillgångar du har, och inte efter vad du inte har. Ger du också frivilligt och generöst fastän du tycker dig ingenting har, fastän du är en student som lever på ett knapert studielån kanske? Lär dig nu att offra. Lär dig nu denna fantastiska vandring att vara beroende av Herren. För nu kommer jag till nästa punkt. Generöst bibliskt givande tillåter Gud att frigöra sina krafter och sin förmåga att möta alla dina behov. Det är då som Gud kan bevisa att han kan ta hand om dig. Så länge du har fickan full. Vad behöver du Gud till? Välsigna mig mer. Men när man ger så det känns, då vänds blicken mot Gud och säger: nu Gud, nu får du ta över här. Har du utmanat Gud på det sättet? Det är inte att fresta Gud. Det är att ha förtroende för honom som har sagt: ge gärna och generöst. Och jag ska aldrig övergiva dig. Jag ska aldrig lämna dig. Var fria i er vandel och handel ifrån penningbegär. Och kom ihåg, säger han, jag ska aldrig lämna dig eller övergiva dig. Skulle han göra det? Han som har frälst dig, han på vilken du har lagt ner ditt liv, skulle han svika dig i en sådan situation? Otänkbart. För det femte, så är generöst, frivilligt, givande välbehagligt inför Gud. Det förhärligar Gud, som vi läste förut. Det orsakade lovprisning i de församlingar som givandet kom till godo. Och det orsakade förbön för givarna. Och om Filippernas gåva säger Paulus att jag har mottagit er gåva och det är en välbehaglig lukt, ett offer som täcker Gud och väl behagar honom. Så genom frivilligt generöst givande bevisar vi vår kärlek till Gud bättre än genom långa böner, bättre än genom ivrigt studerande av ordet, bättre än genom ivrigt och intensivt verksamt arbete för honom och allt vittnande i världen. Därför att allt det där kan faktiskt vara spelat lite grann. Men användandet utav ägodelar, det kan du inte spela med. Det du ger, det är givet. Och det har du inte längre. Men vet du hemligheten? Generöst bibliskt givande innebär faktiskt att vi ger upp någonting som vi egentligen ändå inte äger. Och som vi egentligen till slut ändå måste avstå ifrån. Och inte kan behålla. För att istället få någonting som vi aldrig kan förlora. Och det är här nere som vi ges förmånen att få tjäna Gud på det här sättet. Där uppe har vi inga ägodelar i den bemärkelsen att offra till Gud. Allt är vårt och allt är hans. Men här kan vi frivilligt få bevisa Gud vårt kärlek genom att ge generöst. Börja gärna med tionde. Men var inte låst där vid. Det kan komma situationer då inte ens man kan ge tionde. Och därför skulle man känna sig väldigt misslyckad kanske. Men börja gärna det. Eller börja med en viss procentsats. Och ge regelbundet. Men pröva Gud. Öka gärna procentsatsen lite grann. Vecka efter vecka eller månad efter månad. Och se vilka konsekvenser det har. Om det blir så där urfattigt som du är rädd för. Ibland måste det kännas att du ger. Ty generöst bibliskt givande är faktiskt också ett offer. Har du prövat Gud på det här området? Eller överlåter du åt andra att sköta det ekonomiska ansvaret i församlingen? Det kan de som tjänar pengar sköta om. Senare ska jag också vara med. Tänk vilka välsignelser du går miste om. Den som sår sparsamt, han ska också skörda sparsamt. Men den som sår rikligt, han ska också skörda rikligt. Ja, det här var kanske en utvikning ifrån själva Esra-boken. Men jag kunde inte undgå att ta upp det. För i de här kapitlen stod det gång på gång. Man gav frivilligt. Och jag ville tillämpa det på oss här idag. Ger vi frivilligt, vi som har fått det största av alla exempel på frivilligt utgivande genom honom som gav sig själv. Vet du var det frivilliga givandet börjar någonstans? Det börjar genom att du ger dig själv. Kanske här idag. Kanske du ska börja på denna generösa givandets väg genom att först och främst ge dig själv till Herren. Så som makedonierna hade gjort. De har gett sig själva först och främst åt Herren. Och sedan också sina ägodelar. Ska du börja där idag? Ska du komma med i detta heliga äventyr? Ge dig själv oreserverat åt Herren. Och tillskriv honom rätten att handha också dina ägodelar. Gud välsigne dig. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för förmågan att få ge. Halleluja! Vi prisar dig för din son som steg ned och gav sig själv till en lösen för oss, Herre. Frivilligt! Herre, vi prisar dig. Grip oss av detta offer idag. Och lösgör våra hjärtan och våra händer, Herre, i kärlek till dig. Och att vilja bevisa vår kärlek till dig. Att inte sitta fast i materialism, i detta jordiska förgängliga. Gör oss fria idag att tjäna dig, Gud, med allt vad vi är och äger. Herre, jag ber dig speciellt för den som nu behöver avgöra sig för dig. Jag ber dig för den som ännu inte har tagit emot dina rikedomar i frälsningen. Att den människan just nu skulle säga i sitt hjärta: Herre, jag vill ta emot frälsningens gåva som du frivilligt ger mig av nåd. Eller: jag vill nu frivilligt ge dig mitt liv. Ta emot min gåva, Herre. Amen.